Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej och välkomna till podden. Idag beger vi oss till avlägsna dalar, isolerade öar och bergstrakter som av olika anledningar behållit sin särart och språk i ett Europa som de senaste 100 åren premierat nationalstatens idé om ett språk för alla medborgare. Men de här små språken har överlevt mot alla odds. Och i det här avsnittet får ni faktiskt också möta kulturpersonligheter som Pier Paolo Pasolini och Andy Warhol. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
Europa består av runt 45 länder. De flesta talar något av de större språken som engelska, franska, tyska, italienska eller ryska. Men över kontinenten finns ett antal mindre folkgrupper som talar språk som vi i många fall kanske inte hör talas om. Som sorbiska, frisiska, liviska och furlanska. Den som ska guida oss genom Europas minsta folkgrupper är Ingmar Karlsson. Han är före detta diplomat med erfarenheter från flera världsdelar och författare till ett stort antal böcker om bland annat Mellanöstern. De små folkens historia är en av hans senaste. Varsågoda, Allt vill att veta om Europas minsta folk med Ingmar Karlsson.
Då säger jag hej och välkommen till Ingmar Karlsson. Vi sitter i ditt hem i Lund, Skåne, och du har en bakgrund som ekonom, diplomat och författare till en lång rad böcker, varav den senaste ligger framför mig här, De små folkens historia. Och det är det vi ska prata om idag, men först så tänkte jag höra lite grann om din diplomatkarriär. Vilka länder har du varit i?
Ja, min första post var i Colombia 1969-70. Och sen var jag i Wien i 3,5 år och efter det var jag hemma i Stockholm i drygt 5 år. Och hamnade på politiska avdelningen som var ganska liten på den tiden. Och första åren så var jag ansvarig för Latinamerika och Asien. Vi var tre personer som sysslade med världen utanför Europa. Världen utanför Norden, förlåt. Jan Eliasson var ansvarig för Nordamerika och Västeuropa. Frank Belfrage för Mellanöstern och Afrika. Och jag för resten av världen. Så nu är det väl 60-70 handläggare där, så att säga. Och sen gjordes det en utvidgning 1976 så att vi tre blev 6. Och då blev jag då ansvarig för Mellanöstern, Nordafrika och Iran och Afghanistan under en turbulent period. Och var mycket intresserad av Mellanöstern, så det var en drömpost. Och efter det blev jag i unga år beskickningschef i Syrien från 79 till 84. Och det blev också en inledning till varför jag började skriva böcker, det kan vi komma in på sen. Och efter Syrien var jag över 3,5 år i Kina som minister. Och efter Kina så var jag i Bonn som också som minister, alltså andra man från 87 till 92.
Det var Bonns sista skälvande period som huvudstad.
Ja, det var alltså hela när muren föll och Bonn var ju fortfarande huvudstad några år efter jag lämnade. Och efter det så kom jag hem till Stockholm och då inrättade regeringen Bildt en policy planning enhet som andra ministerier haft, som jag kallade för idéanalysgruppen, som jag blev chef för. Och där jobbade jag då fram till 96 hösten då jag fick en post som jag hade velat ha som ambassadör i Prag och Bratislava. Därför att min hustru är slovakiska och jag har liksom följt de här länderna länge. Jag var där i 5 år. Och sen fick jag min sista post och hade jag alltid velat komma tillbaka till Mellanöstern. Och jag hade en önskan om att bli ambassadör i Ankara. Men så blev det inte av en så här, kanske lite historisk sinkadus, utan jag har varit mycket fram och tillbaka på UD med besparingskampanjer etc. Och i en sån kampanj sommaren 2000 så beslöt regeringen, en semesterregering, att lägga ner det svenska generalkonsulatet i Istanbul med forskningsinstitut och allting. Vår äldsta byggnad, vi var alltså 1700-talets mitt. Bara för att spara några miljoner kronor. Och det blev då en våldsam reaktion mot detta och man fick ompröva beslutet. Och beslöt också att man skulle satsa på detta generalkonsulat och göra det till ett centrum för svenska kulturella politiska kontakter både med Balkan, Centralasien, Mellanöstern och inte minst Turkiet. Och att vi där skulle verka för Turkiets närmare till EU. Och då blev jag utsedd till chef för denna nya verksamhet istället för att komma till Ankara. Och där var jag de sista 7 åren.
Men hur började ditt intresse för de här små folken i Europa då?
Ja, det började tidigt redan. Jag kommer då från en liten by i Småland som Burseryd, som mycket, mycket homogent. Men när jag var 7 år gammal så fick jag och två goda vänner höra att det hade flyttat in en gotlänning i Smålands stenar som låg 7 kilometer bort. Och det lät oerhört exotiskt. Så vi cyklade dit och tittade på gotlänningen. Nu åkte tillbaka och berättade att han såg ut ungefär som vi, så att säga. Men samtidigt var jag mycket läshungrig och läste mycket reseskildringar och sådär. Och sen började jag tidigare unga år redan i realskolan lyfta ute i Europa träffade på olika friserna, exempelvis ganska tidigt när jag reste i Holland och så här, som ung student. Och så det blev ett privat intresse som sen också blev yrkesmässigt, inte bara i Mellanöstern utan också när jag var chef för UDCD analysgrupp, så sammanföll det med vårt ordförandeskap i Europeiska säkerhetskonferensen som då utvidgades med nya medlemmar med stanstaterna i Sovjetunionen och Moldavien etc. Mm. Och där var ju minoritetsfrågorna så här potentiella konflikter och så hade vi då hela kriget, Jugoslavien-konflikten. Så jag gjorde någon slags inventering av olika konflikter och en del av detta finns ju med i den här boken som och konflikter som fortfarande finns kvar under ytan. Så det första pappret jag skrev till stor förvåning då år 92 var hette Transnistrien, okänt idag, tema för ESK imorgon. Och det är ju än idag ett problem.
Just det, och det är den här lilla utbrytarrepubliken, ja, i Moldavien.
Ja, och det finns också, jag skriver om Gagauserna i Moldavien som är ett liknande problem. Mm. Alltså turkisktalande kristen befolkning. Ortodoxa som är ett som Putin använder som ett instrument, och skulle Moldavien börja närma sig EU allt för mycket så kommer det att hända saker i Gagauzien.
Ja, just det, så de där små folken kan vara ett instrument för storpolitiska,
ja, visst,
strävanden.
Visst. Mm.
Vet man hur många språk som talas i Europa idag?
Jag har inte gjort någon inventering, men vad är språk och dialekt? Det är ju svårt att säga.
Ja.
Om du har den klassiska definitionen att skillnaden är att ett språk har en armé, så är det ju inte så många. Men många av de här småspråken som jag skriver om i den här boken, de är ju dialekter som har senare kodifierats. Oftast är det tre faktorer som ligger bakom varför de här små har kunnat överleva. Oftast är det en religiös tillhörighet. Som det är ju mest extrema då karaimerna i Litauen som är en egen religion besläktad med judendomen, men också en etnisk grupp, gamla tatarer från början, som har sitt eget språk som är knutet till religionen. Ja, sen andra är oftast att de lever i geografiskt svårtillgängliga områden där man har kunnat behålla sin identitet av geografiska skäl.
Just det.
Men också att det har funnits några personer i de här grupperna som väcktes av sig den nationalistiska rörelsen på 1800-talet och som skapade skriftspråk och drev de här frågorna.
Mm. Får intrycket att tidigare liksom när kanske nationalismen inte var lika stark, alltså under medeltiden och fram till 1800-talet, så kanske många av de här folken levde i större områden som kanske, jag menar, Österrike-Ungern eller det ottomanska väldet, där de var en av väldigt många väldigt små nationaliteter. Men sen har ju länderna på något sätt blivit mindre och mindre. Och hur har det förändrat deras liksom förmåga att överleva?
Ja, alltså det stora felet så att säga, som var väl efter första världskriget när man, amerikanska presidenten Wilsons planer på att skapa nationalstater baserade på etnicitet, på blod runt borden så att säga, i områden där nationen alltid har varit knuten till religionen istället. Det osmanska riket, att det höll så länge, vilket jag har skrivit om mycket, var ju på att det var nationaliteten knuten till religionen. Så ända in på 1880-talet så var ju den ortodoxa nationen den näst största efter den sunnitiska muslimska. Mm. Och där ingick alla som ortodoxa kristna. Sen om de talade albanska eller rumänska eller serbiska eller bulgariska eller grekiska spelade ingen roll. Och de var då självstyrande i egen arvslagstiftning, skattelagstiftning och äktenskap etc. Och skötte sig själva. Mm. Och för dem var ju det här tanken på att man då skulle övergå från att vara medlem av en ortodox nation till att bli bulgar eller serb. Det ledde ju till flera krig i början på 1900-talet, för folk visste inte om att de visste att de var ortodoxa och talade olika slaviska dialekter, men att de var serb eller bulgar, det bestämde sig först efter blodiga krig så att säga. Mm. Jag refererar en berättelse i boken efter första världskriget. Man reser då i våra dagars gränstrakter mellan Polen, Slovakien och Ukraina. Man frågar folk, vad är ni för någonting? Är ni rumäner? Är ni polacker? Är ni rutener? Är ni slovaker? Är ni ungrare? Ingen begrev frågan. Så, vad är ni då? Ja, vi kommer härifrån. Ja. Man talar olika språk, men man kom härifrån. Så att säga. Mm.
Men efter andra världskriget, då, kan du se, finns det stora skillnader mellan hur olika nationalstater har behandlat sina språkliga minoriteter?
Ja, det fanns ju då sen tanken att göra homogena nationer, och inte minst då i Frankrike när det gäller bretonger och även i södra Frankrike där man talade Languedoc, alla skulle tala franska. När Marseillaisen publicerades då efter var det ju knappast någon som begrep texten. Man talade ju olika franska dialekter, man skulle då homogeniseras. Mm. Och det ledde ju då till stora problem. Och det var ju så i Sverige också, vilket vi förtiger. Om man läser en av de första av Erlanders memoarer, så beskriver han där när han någon gång på 50-talet besökte Pajala och kunde då konstatera att där kunde man beställa och låna böcker på alla språk utom finska som talades där, för man skulle tala svenska. Ja. Och det finns ju, samma sak finns ju då, har funnits i Bretagne länge och bland sorberna i Tyskland, om att man ska tvingas tala det ledande språket och att dialekterna skulle kvävas. Mm. Men då är vi ju nu på väg in i en ny fas, och jag tror att, som jag skriver här, att det beror då på en rad nya faktorer. Det ena är globaliseringen, som då ser den nationalstat som skulle samla alla hotas nu på grund av globaliseringen. Och då är det många grupper som går ner i sin eget land och intresserar sig för sin egen miljö. Det ser vi i Sverige också med pitemål och älvdalska och kraven på de olika samiska språken. Och det är rent generellt. Och som sagt, någon slags hembygdsrenässans, både som en protest mot EU som supermakt, men också mot hela globaliseringen. Mm. Och sen också att den nya tekniken med internet och allt detta har gjort mycket lättare att bedriva undervisning och hålla kulturarvet vid liv, så att säga. Mm. Och sen också då att man inom EU, sent om sida, också har aktivt verkat för att det här talet om att Europas mångfald eller styrka inte bara är snack, utan nu är det ju både i Lissabonfördraget finns det ju inskrivet att minoritetsspråken har ett värde i sig, och de stöds också nu av medel, och UNESCO arbetar för att rädda hotade språk.
Men när vi ändå är inne på det, ska vi prata lite grann om bretonerna, för det är ju en keltiskt språk från början. Och som jag förstod det så var liksom, blev kelterna lite tillbakadrivna på de brittiska öarna. Det kan man ju se liksom, hur språken talas. Du har gaeliskan i Skottland, och sen har du walesiskan, eller kymbriskan, och iriskan. Några ett par utdöda språk, och sen då bretonska då i västra, den här halvön, den bretonska halvön. Hur kom bretonerna dit egentligen?
Hela Europa var ju keltiskt från början. Jag håller nu på att skriva en bok om tjeckernas och slovakernas historia. Och alltså, hela detta område var ju keltiskt innan slaver kom dit. Ordet böhmen är egentligen ett keltiskt ord, så att säga, från bojarerna som var en keltisk stam. Så det är ju rester av det stora keltiska inflytandet som då... De drevs bort, men hamnade då i utmarkerna också av det romerska riket etc. Och i Bretagne har de ju, där trängde de tillbaka, som man ser idag så är det ju officiellt tvåspråkighet i provinsen Bretagne, men det är ju framförallt nästan bara i de västra delarna längst ut mot havet som språket har varit så levande att det har kunnat revitaliseras.
Men det känns som att Frankrike alltså under alla tider har bedrivit en ganska så här repressiv politik mot de språkliga minoriteterna. Ja, det var svårt att under vissa perioder tala bretonska.
Ja visst, det var förbjudet. Om man en elev ända fram på 60-talet ertappades med att tala bretonska på rasten så fick den bära en speciell träkloss som de var tvungna att bära tills de kunde ange en annan. För att ha begått samma brott så fick de lämna över den där klossen så att säga.
Ja, det låter ju ohyggligt. Jag tänker så att det förknippar man ju mer med Francos Spanien just. Katalanska, baskiska och galiciska, de här språken var förbjudna under Franco-tiden.
Men det var ju den här tesen om La France une indivisible, enat och odelbart, som har läggat bakom den här politiken.
Men det har ändå luckrats upp alltså på senare årtionden.
Ja, visst. Men det har väl också med just den här hembygdsrenässansen att göra. Att man... Nu är det inte bara Bryssel utan hela globalismen som vi känner leder till ökad rotlöshet. Och var hör man hemma? Jo, på den plats, den ruta där man är född. Och då blir det språk som man en gång talade, som en slags ankare som man klamrar sig fast vid i många fall, tror jag. Sen finns det ju ett annat exempel också, men det kanske mest absurda, vårt språk som man har försökt hålla till liv. Med stora insatser, men från fel utgångspunkt, det är ju sorbiskan, alltså sorberna som finns då i sydöstra Tyskland, alltså våra dagars södra DDR. Och inget folk, minoritet, fick så mycket stöd som de fick under från 50-talet och framåt, och då av regimen i DDR. Och det var ju dels för att man hade ett sätt liksom, att visa att man var öppen och tolerant. Och framförallt så var ju sorberna ett slaviskt folk. Va? Och då kunde då östtyska kommunisterna använda sorberna som en slavisk brygga till sina påtvingade bröder i Tjeckien, Slovakien, Ryssland och Polen. Så att säga.
Ja, just det.
Och det ledde ju till att då folk inte var speciellt intresserade av sorbiska. Det var ju, men nu efter återföreningen, va? Då kan man då fritt läsa sorbiska vad man själv vill, inte för att man som en tryck från ovan, och då blomstrar sorbiskan upp.
Just det. Men hur pass nära besläktat skulle du säga att sorbiskan är med tjeckiskan och polskan?
Ja, det finns två sorbiska språk, hög- och lågsorbiska, och det ena är släkt med polskan och det andra med tjeckiskan.
Ja, okej.
Okay. Och det fanns också planer efter andra världskriget på att den södra sorbiska delen skulle ha blivit en del av Tjeckoslovakien, men så blev det inte.
Nej. Men de här sorbiska områdena i forna Östtyskland, jag har förstått att landskapet är väldigt sargat av kolbrytning också, att det är stora dagbrott och sådär.
Det fanns ett gammalt ordspråk när man började kolbrytning på 1800-talet, att Gud skapade de sorbiska områdena, men djävulen lade ner kol där.
Ah, okay.
Och idag är det ju Vattenfall, va, som är djävulens verktyg, som än idag håller på att förstöra sorbiska byar. Va. Som jag följde också av Merkels avstig ur kärnenergin, så har man gjort sig beroende av brunkol och rysk olja och gas. Ah. Så där förstörs ju än idag byar. Ah. Men framförallt, så jag skriver rätt mycket om sorberna, är ju att De utgör också ett bevis för den svenska historielösheten. För ända fram till 1973 års regeringsform så sa ju kungen att han har Svea, Götes och Vendes konung. Och dessa vänder, de är alltså de gamla sorberna. Den titeln tog Gustav Vasa, för det var, då var ju, vi glömmer ju också bort att det hela den pommen, och pom har ju namn efter slaviskt folk, att ända fram till Elbe och Lübeck så var det ju slaviska områden långt in i tiden. Va? Så städer som Lübeck och Leipzig och Dresden, alla de orden är ju egentligen sorbiska eller slaviska från början. Men Sverige gjorde då anspråk på de här områdena. Och det är ju ganska märkligt att svenska kungen ända fram till 1973 gjorde anspråk på hela DDR utan att ens Vänsterpartiet kommunisterna reagerade mot detta, så att säga. Ja.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Du nämnde ju friserna innan, att du hade, liksom, ja, att du hade rest i frisiskt territorium tidigt. Och det är ju liksom ett kustfolk som sträcker sig från norra Nederländerna upp längs med tyska kusten ända upp till Danmark. Vad är friserna? Vad är det för typ av folk?
Det är ju ett officiellt språk nu i norra Nederländerna, prinsen Friesland. Och det är väl världens mest framgångsrika folk när det gäller vinteridrott. Vi glömmer bort för att jag tror Holland tog väl 9 guld nu i skridskoåkning. Alla de är friser. Och det var ju kanalsystemet och kalla vintrar. Men de har ju överlevt för att man levt ut med den här ebb och flod och de här sumpiga trakterna från norra Holland ända upp till Danmark och dansk-tyska gränsen. Och där finns det olika frisiska dialekter, inte minst i norra Tyskland. Men som nu lever upp igen, och jag var själv inför den här boken, så gjorde jag en resa i maj förra året och besökte några sådana små öar, en ö med 100 invånare som har sin egen skriftvariant av språket. I kyrkan på ön så har man Fader vår på halligfrisiska.
Ja, just det. Men jag tänker att många av de här språken då, antingen om det är öar eller olika dalar då som är begränsas av berg, så uppstår det olika dialekter. Har det varit liksom en svårighet för de här små språken, att de liksom inte ens kan enas om ett skriftspråk?
Ja, nu finns det ju ett generellt skriftspråk för frisiska, men dialekterna varierar oerhört starkt. Men i norra Nederländerna, alltså provinsen Friesland där, så är det ju ett officiellt språk som undervisas på universitetsnivå. Och det är väl det språk som ska vara lättast för en svensk att lära sig, så att säga, om man kan engelska och tyska. Va? Det ligger någon slags mitt emellan engelska, tyska och svenska.
Ja, just det. Påminner om platt-tyska också, eller?
Ja, det är lite platt också. Ja. Men hade man haft någon som hade drivit platt-tyskan starkt, så kunde vi haft ett tvåspråk i Tyskland med platt i norr. Mm. Och där talar man ju också i förbundsdagen i Kiel, så är det många alltså i Schleswig-Holstein, så många som då ute talade platt där för att appellera till väljare. Mm. Och det är ju också likt svenska. Man bor i ett hus, man röker en pip och man går, toalett heter skithus helt enkelt. Alltså, det är ganska lätt att ta till sig.
Ja, verkligen.
Men om den största tidningen i norra Friesland, i holländska Friesland, eller nederländska ska man säga, Den heter Frisk och fri, alltså Frisk och fri. Och jag tror man vill läsa insändarspalten där som heter Kort kommentar.
Men friserna känns som att de alltid varit liksom ett frihetsälskande folk. De har varit svåra att kuva i någon slags nationalstat.
Ja, redan romarna klagar över detta. Men samtidigt har de, var de under Hitlertiden så var det många friser som var attraherades av den ariska ideologin och det fanns som Hitler utnyttjade även i både i Holland och i den tyska delen. Och en av dem som anfäktades av de här idéerna var faktiskt den mycket kände fine målaren Emil Nolde som vars hus ligger precis söder om den danska gränsen och den stiftung. Han ändrade sig visserligen, men han var attraherades också av den här germanska tankegångarna.
Mm. Men det var å andra sidan, det var ju ganska många som gjorde det.
Jo, så att,
I Baltikum så har vi, idag så pratar vi om ester, letter och litauer.
Mm.
Men det har ju funnits andra mindre folk där. Och ett av dem som är kanske känt genom ett namn, Livland,
ja.
Som ju då var en del av Sverige en gång i tiden. Liverna, vad är det för en liten folkgrupp och språk?
Ja, det var ju den dominerande folkgruppen innan lettisk och estnisk invandring. Mm. Det är ett finsk-ugriskt folk. Och om du åker nu till Rigabukten, den södra delen ut på spetsen, så har man ju nu sedan några år tillbaka tvåspråkiga skyltar där.
Mm.
Men det är bara 30-40-tal som talar liviska.
Ja, så det är verkligen en spillra?
Spillra. Mm. Jo, men ändå så den återupplivas nu och det är också ett bevis på vad en person kan åstadkomma. För en av den kanske mest kända jazzsångerskan i Lettland, Jul Gestalte, hon är liviska. Hon har sjungit politiska sånger på liviska. Och hon har skapat någon slags återupplivat språket. Och nu hålls det språkkurser och inte minst via internet. I boken ger jag vissa hänvisningar till internetsajter och annat där man kan titta. Och där kan man gå in och lära sig ett liviskt ord om dagen och lära sig alfabetet som jag tror har 40 bokstäver och lite annat. Men det påminner om finska, yx, kax, kolm, 1, 2, 3, exempelvis.
Mm.
Och det är en yngre generation som också via internet kan hålla det här vid livet, man håller språkkurser. Mm. Så fanns det ju andra språk, våtiska, det dog den sista våtisktalande för något decennier sedan. Hon kunde bara tala med Gud, klagade hon.
Just det.
Vi hade yngre eller ingamaländare, men som då huvudsakligen har funnits på den ryska sidan av gränsen som jag inte skriver om. För går man in på minoritet i Ryssland så blir det ju 1000-sidig bok, så att säga.
Ja.
Och det finns säkert fortfarande yngre som i dagligt tal talar de här finska ugriska språken. Och det finns ju stora områden inne i Sovjetunionen, Komi och Mari, som är finska ugriska språk som vi inte känner till, men som miljoner människor talar.
Mm. Om vi liksom rör oss ner på kontinenten, så du skriver en del om vissa småfolken i norra nuvarande Italien.
Mm.
Där finns en del språk som är besläktade med schweizarnas rätoromaner.
Ja.
Bland annat då ladiner och vad heter de?
Fulaner.
Fulaner, ja. Men du, vill du berätta lite grann om dem?
Ja, det är väl det folkliga latinet som har levt kvar och blivit ett språk. Och det är framförallt i de kända skidorterna som Val Gardena som är de ladinska områdena. Fulanerna är mycket, mycket större. Det är området norr om Udine, upp mot österrikiska, ut med slovenska gränsen. Det är ett par miljoner människor som använder fulanska. Och där du har tvåspråkigt. Udine, som är en stor stad, det är Udine, det är ju tvåspråkigt.
Ja, men det är det som kallas Friuli på italienska.
Friuli, ja. Just det. Men det beror också mycket på att en person som har kommit att exemplifierade språket, det är då poeten och filmaren Pier Paolo Pasolini som skrev på fulanska och som höll språket vid liv. Så att säga.
Mm. Men det är ett hörn av Europa som har präglats av många olika imperier och nationer. Och alltså Habsburgarna, och ottomanerna och nu Italien. Och, alltså det ligger i en väldigt central del av Europa på något sätt.
En del kallar det ibland för ett folkfängelse. Det är nog de som man undertrycker. Mm. Att Österrike-Ungern var ett folkfängelse. Mm. Och det var på sätt och vis ett folk som Slovakerna som nu är självständiga, de levde ju i 1000 år under ungerskt förtryck så att säga. Man har ändå lyckats överleva på grund av språk och kyrka så att säga. Men när det gäller de här mindre folken i Karpaterna som rutener, så borde i rutenernas fall så borde också, det är också en kombination av de här tre faktorerna. En stark person, religion och geografisk belägenhet. Det var lite avlägset. Man var att inklända mellan Ukraina och Polen och Ryssland och Ungern och Rumänien så att säga. Men det är bergstrakter. Men de gick över tidigt till den grekisk-katolska kyrkan. Den grekisk-katolska kyrkan är stor i Mellanöstern, men den finns också på Balkan. Och det är alltså ortodoxa kristna som erkänner påven som överhöghet och inte patriarken i Moskva i det här fallet. Mm. Och som har sin egen liturgi bitvis. Och det här blev då en identitetsfaktor. Och så var det präster inom denna kyrka och intellektuella som på 1850-talet skapade ett rutens skriftspråk. Och sen har de också nu fått sin galjonsfigur i form av att det faktum att Andy Warhols föräldrar utvandrade därifrån. Och Andy Warhol själv betecknade sig som ruten. Han sa att jag kommer från ingenstans. Och sedan rutenernas mecka idag är ett värt att besöka. Det är en liten stad i östra Slovakien som heter Medzilaborz. Och på torget där finns det gamla kommunistiska kulturhuset, en ful cementbyggnad. Och ena sidan är en ortodox kyrka, den andra är katolsk. Mm. Men den här kulturbyggnaden har nu omvandlats till ett Andy Warhol-museum. Och där kan man idag besöka museet och se hans dopklänning och hans leksaker, men också originalbollningar av honom som finns där.
Ja. Men det rutenska territoriet, då ska vi säga, det är ju då delar av Slovakien och sen så ganska Ukraina var med främst och sen så lite andra spiller över i andra länder.
Jag kallar dem för Karpaternas kurder så att säga. Ja. Det finns då i östra Slovakien, sydöstra Polen, västra Ukraina i huvudsakligen.
Ja.
Och under mellankrigstiden när Tjeckoslovakien bildades efter första världskriget, då var Tjeckoslovakien mycket längre, så det fanns en tredjedel. Det var Tjeckien, Böhmen mer än Slovakien, och så var det Karpat och Ukraina som var de rutenska områdena. Sen när tyskarna 38-39 gick in i Sudetlandet och sen i Tjeckien och Slovakien och blev lydstat, då förklarades också det här Rutenien självständigt.
Mm.
Och det är världens kortvarigaste republik, för efter en dag gick Ungern in och annekterade så att säga. Så det har funnits en självständighetsrörelse där.
Mm.
Men där finns det också olika dialekter som man kan tala om. Det är folk som säger vi är inte rutener, vi är lemker eller bojker eller husuler. Men man talar den här rutenska varianten av språket.
Mm.
Jag har faktiskt blivit publicerad på rutenska, för jag skrev höll en föreläsning om rutenerna och skrev också en understrecka för många, många år sedan i Svenska Dagbladet som sen översattes till rutenska. Så det kan jag ha i min bibliografi översatt till rutenska.
Ja, det är nog inte så många som är. Men du nämnde ju ett litet grupp som heter husuler också,
ja.
Som du skriver om i din bok. Och det känns som ett väldigt märkligt folk. Man kanske inte ska sitta och exotisera sådär, men det känns som att de har en del, eller har haft en hel märkliga sedvänjor där.
Jo, det Gustav, de stötte jag på när jag läste för en ung grabb Gustav Olinders reseskildring om underliga folk i Europas mitt. Det är ett herdefolk, men det, även där har man nu återupplivat de här husulska traditionerna och försöker få fart på de här trakterna. Det fanns sågverk och timmerflottning där, men också oljetillgångar som förstörde mycket. Men med speciella musikinstrument, speciellt liv som nu används i som för att befrämja turismen.
Mm.
Och det är också ett sätt att när man exotiserar det, så använder man sig också av det här exotiska för att locka till sig turister.
Mm.
Och det gäller också, kan gå tillbaka till friserna om du vill. Det finns en liten frisisk grupp i Niedersachsen, Sarterfriserna, som heter världens minsta språk med frisisk dialekt. Och där kan man då beställa, man giftar sig på sarterfrisiska enligt sarterfrisisk tradition. Mm. Och det finns då restauranger och personer som har det som en näring att erbjuda.
Du var inne på de här gargauserna innan då, ja. Som är en folkgrupp i Moldavien. Mm. Vill du berätta lite mer om dem?
Ja, det är alltså ursprunget är ju det är en turkisk stam som blev kristen tidigt, som är ortodoxa kristna. Så de är, skiljer sig ur i hela den turkiska folkgruppen. Och de är nu koncentrerade till södra Moldavien, till en stad som heter Komrat. Kanske 300-400 000. Men 100 000 av dem jobbar i Ryssland, och de är helt beroende av Ryssland ekonomiskt också. Vinexporten går dit etc. Och det är då ett instrument som Putin har utnyttjat, men inte så hög ut, men som kommer att utnyttja om Moldavien skulle besluta sig för att närma sig EU. För Moldavien har nu en egen författning som en del i en moldavisk författning som säger att de ska ha en folkomröstning i så fall. Mm. Och opinionen där är ju säkert 95-96% mot att man ska lämna det ryska skyddet så att säga. Så det kommer han att spela ut om det skulle behövas.
Men du tror att Moldaverna generellt sett inte är intresserade av EU, eller?
Nej, de har ju hela tiden haft det som en målsättning. Men att det räcker ju inte att även om man skulle underteckna några speciella avtal med EU så kommer det här gagausiska kortet att plockas fram. Mm. Så det är ett fall som är aktuellt. Det andra fallet som aktualiserades bara för några veckor sedan är ju på Korsika, där man korsikanerna kräver att få en särställning inom, som en speciell ställning inom Frankrike.
Någon slags autonomi.
Ja, just det. Och att språket ska bli ännu mer officiellt. Mm. Och där är ju problemet att majoriteten av korsikanerna idag lever i Marseille, och att alltså det har varit stora motsättningar. Det var ju även i Bretagne fanns ju en terroriströrelse långt in på 60-70-talet när man sprängde franska banker etc. Mm. Ännu värre var det på Korsika. Och där startade den här upproren framförallt efter Algeriets självständighet. Och franska så kallades pienoir, svartfötter, alltså fransmän som bodde i Algeriet lämnade. Och många har bosatt sig på Korsika och tog över ekonomin där så att säga. Så det har funnits en starka antifranska stämningar som ledde till ett par gerillarörelser och mord. Och nu har den frågan börjat aktualiseras igen och varit en liten huvudvärk. Mm. Och i kommunalvalen nu som hölls i december så var det en seger för, inte separatister, men alltså autonomister. Mm. Och den frågan finns under ytan där.
Men korsikanska, kan man definiera det som ett eget språk? Eller en...
Ja, det är ett eget. Det finns väl två olika varianter dessutom. Mm. Men det är väl något sagt mellan katalanska, franska och italienska.
Mm. Med allt det du har studerat kring Europas minoriteter och småspråk i bagaget, vad tror du är det viktigaste för att bevara de här språken även i framtiden?
Ja, det är väl att understödja de ansträngningar som redan finns. Jag tror att det är ganska självgående nu, för att jag tror att just den här hembygdsrenässansen är något som kommer att bestå. Och att just då, inte minst genom internet och nya tekniken, finns möjligheter att hålla det här vid liv. Mm. Det märkliga är att det, i flera av de här fallen så är det svenska språkforskare som har spelat en stor roll. När det gäller frisiskan så de två första professorerna i frisiska inrättades ganska sent, 60-70-talen i Tyskland, i Kiel och Flensburg. Och var svenska professorer. Den främsta experten på rutenska var Sven Gustafsson i Uppsala som dog för 2 år sedan. Mm. Och det mest märkliga av alla språken är karaimska, som då är en gammalt turkisk språk men som används då av karaimerna, som finns koncentrerat i staden Trakai i Litauen. Mm. Det är också en svensk-ungersk professor, Eva Tjato Johansson i Uppsala, som är den främsta experten. Mm. Och som har gjort oerhört mycket för att hålla språket vid liv.
Men karaimerna, alltså, som jag har förstått så är det liksom deras religion är någonting som är baserat på judendomen. Men
ja, det är de fem moseböckerna som står i centrum. Mm.
Men kan man säga att det är liksom, den karaimska religionen är liksom en utveckling av judendomen på samma sätt som kristendomen, eller ska man se det mer som en judisk avknoppning? Eller?
Nej, det är alltså moseböcker, men det finns också olika sekter av den här religionen. Det finns små grupper i Istanbul som betonar sin närhet till judendomen. Men att de här karaimerna klarades undan förintelsen var mycket tack vare att en polsk rabbin då, som skulle avgöra om de var judar eller inte, då hävdar att de inte var det. Dels att de är etniskt tatarer och inte judar. Men också att deras religion skilde sig från judendomen.
Mm.
Och de har också kommit att kallas för judendomens protestanter, för det är det skrivna ordet som ska gälla, så att säga.
Ja. Men det är intressant med deras, alltså att de är intresserade av skrifterna och kunskapen och ja, forskningen. Det har visat sig att de också liksom har haft en väldigt hög utbildningsnivå jämfört med andra litauer.
Jo, det är fantastiskt. Alltså man, det är 400-500 som talar språket, men när Litauen blev självständigt så två av de främsta ambassadörsposterna besattes av karaimer.
Mm.
Och det här kapitlet jag skriver om dem baseras dels på att jag har varit i Trakai och hört mig omkring, men också på att min kollega i Istanbul, Litauens ambassadör, var en kvinnlig karaim som också hade varit ambassadör i Moskva. Och som var oerhört väl initierad givetvis i sitt folks framtid.
Mm.
Och i och med de här språkkurserna och allt detta så hålls språket vid liv. Och sen är det också när det gäller Litauen, en turistattraktion. Åker man till Litauen så ska man besöka Trakai. Och
fascinerande, det är bara några mil utanför Vilnius, va?
Ja, ja, ja.
Mm. Det är ett semestertips.
Ja, helt absolut. Ja.
Men finns det något självändamål i att bevara alla de här små språken? Om det är 10 kvar som talar det?
Ja, man säger att också när det gäller karaimska så är det ju oerhört viktigt för språkforskare. Man säger att det är en gammal turkiska som har, var någon som skrev det, som har inkapslats som en fluga i en bärnsten. Och att det här ska man vara rädd om, så att säga.
Ja.
Så karaimskan har sin betydelse då, för inte minst inom språkforskningen.
Mm. Ja, men så de små folkens historia fortsätter i Europa, kan man säga. Och tillgängliggörs också tack vare din bok här.
Ja, men det finns ett tyskt ordspråk att tot gesagt leben längre, alltså dödförklarade lever längre. Det tror jag stämmer här.
Mm.
Så det ser väl ljusare ut än på länge för många av de här språken.
Ja, de fortlever mot alla odds på något sätt. Ja.
Det är väl också en reaktion mot engelskans dominans. Mm. Med den förfärliga språkpolitik vi har haft i Sverige. Jag är född 1942 och för mig var det Bonsson från Smålands mörkaste skogar. Mm. Var det naturligt att man skulle lära sig engelska, tyska och franska och även latin. Va? Och nu kan man ju nästan bara läsa engelska. Det finns inga lärare i de här språken. Det är alldeles förfärligt att man inte i Sverige kan följa tysk debatt, alltså, på ett sätt som man borde göra, va? Med tanke på. Samtidigt som vi då ute i Europa vi betraktas ju som engelsktalande tyska. Vi borde bli tysktalande svenska. Det borde vara en uppgift.
Ja, jag är en av de skyldiga. Jag pratar bara autobahntyska. Jag kan köpa bensin och currywurst. Men jag kanske får ta en intensivkurs i Heidelberg eller något sånt där.
Ja, det.
Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält eller som du skulle vilja veta mer om?
Ja, det är så mycket, man vill veta mer om. Ja. Nej, men rent generellt så tycker jag att den här boken är fylld av också av kunskaper som man kan tycka är onödiga. Jag tycker det är viktigt med onödiga kunskaper, och det är inom alla fält, så att säga.
Ja.
Så man inte bara snävar in sig på kärnan i ett problem, utan också att försöka visa bredden på en fråga.
Ja, just det. Men det är också intressant, den här onödiga, inom citattecken, kunskapen visar ju på att när man tar ett av dina små folk eller språk som du skriver om,
alla möjliga riktningar.
Ja, verkligen, och liksom får på något sätt storpolitiska implikationer. Så det är spännande. Ingmar Karlsson, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack.
Ingmar Karlsson om småfolk och småspråk i Europa. Som ni förstod av samtalet så har vi bara skrapat på ytan. Och det finns såklart mycket mer i Ingmars bok, De små folkens historia. Som du såklart hittar i bokhandlarna och på nätet. Även om den verkar vara slutsåld just för tillfället. Vi som gör den här helt svenskspråkiga produktionen heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Och vill du hålla dig ajour med podden så gilla vår Facebook-sida. Där du också kan komma med synpunkter och förslag på nya ämnen. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.